Hjärtligt välkomna till PT-debatt som idag har titeln Vem vågar lita på vården? Det handlar om sjuksköterskor som säger upp sig på löpande band, cancersjuka barn som skjutsas runt mellan landstingen och äldre som måste åka 30 mil för en vanlig rutinkontroll. Ditt liv kan hänga på var du bor, vilket kön du har och vilken klass du tillhör. Idag obducerar vi sjukvården som var en av valets viktigaste frågor. Vi sänder direkt från studion på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och än finns det tid att komma hit. Vi sänder ända till 17:15. Och du kan också delta via Twitter, Facebook och Instagram. Skriva hashtag PetDebatt. Men också via vår egen chatt. Och med mig här på scenen så står Emelie Wangen Lindgren beredd att föra vidare ert tankegods. Hej Emelie.
Hej, hej.
Har det redan hänt någonting? Har vi något?
Jag har precis öppnat chatten, men vi har redan fått en del inlägg både på Twitter och i chatten. Men vi vill ha mer.
Vi vill ha mer och vi kommer väva in detta i den här debatten. Och då skulle jag vilja börja med Johnny Ropea. Ni fick beskedet alla föräldrar fruktar när er treåriga dotter Lilly fick leukemi. Det är en diagnos som borde öppnat alla dörrar till världens bästa vård. Blev det så?
Nej, inte riktigt. Till en början så trodde vi absolut det. Men det är många brister och personalbrist. Det är rumsbrist. Och oftast när vi åker in akut, framförallt när det är som känsligast, då får vi inte ens se vår avdelning. Där vi har kompetent personal som kan allt om våra barn. Utan vi fastnar nere på akutmottagningen för att det är fullt uppe på våran avdelning.
Och idag är Lille, hur gammal är hon idag?
5 år.
Ja, och vad har den här, ni har ändå fått kämpa för att hon ska få den vård hon behöver. Mm. Vad har det inneburit? Ni har tvingats åka till andra landsting.
Alltså vi har ju, det är mycket kämpande. Man går och planerar för att man ska vara hemma eller på vårat sjukhus då. Och det är en planerad behandling som ska vara. Man ger intravenös då, metrotrexat i 24 timmar. Och det är dödliga doser. Och det finns mycket som kan gå liksom fel. Som man känner sig ju inte riktigt nöjd med att då bli skickad till ett annat sjukhus. På en avdelning där man inte känner någon. Man vet inte vilka det är som jobbar där. Både för oss som föräldrar och för Lilly som barn så blir det en omställning som inger massa otrygghet. Och det är bland det hemskaste med under våran resa. Det har nästan varit just att känna sig så otrygg som vi har gjort när vi bland annat då har varit i Uppsala. Det blev lite bättre när vi hamnade nere i Linköping. Men ändå.
Och då ska vi säga att ni bor ju i Stockholm.
Ja.
Man tror ju på något sätt att Stockholm ändå erbjuder den bästa vården.
Man tror det.
Ja, men istället så skickas ni alltså till Linköping och Uppsala för att få vård.
Ja. Och det är ju det är ju en bra vård vi har i Stockholm. Alltså Lindgrens barnsjukhus. Alltså personalen på Q84, de är grymma. Alltså det är nog de bästa personerna jag har sett som arbetar överhuvudtaget. Alltså den kompetensen som de har. Men däremot så har de för många barn. De har, jag tror att det är nästan varje vecka så ligger det lika många barn på avdelningen. Lika många barn ligger på andra avdelningar på sjukhuset. Och jag tycker det talar för sig att man är väldigt underbemannade. Och det kan även spela egentligen ingen roll om man tittar på siffrorna. Så jag tror att det saknas 7-8 rum för att man ska kunna ta de barnen som kommer in nu. Mm. Eftersom man har sett en kraftig ökning.
Hur reagerar Lilly som nu är 5 år och som har leukemi? Hur reagerar hon på att bli slussad runt på det här sättet?
Alltså, som förälder så försöker man ju självklart att göra allting till någonting positivt. Och vi har ju exempelvis då sagt att vi ska på semester. Och det är därför vi åker till ett annat sjukhus. Vi har försökt att göra det till en rolig sak istället. det är ju, alltså för hennes del så är det ju nytt och spännande då. Men allt det här jobbiga har ju absolut varit jobbigare där. Det har inte varit samma lilla tjej liksom på de andra sjukhusen som vi har sett på våran avdelning. Där hon är trygg och lugn, utan det har varit liksom väldigt stissig och folk kommer in och man ser på henne att hon liksom sjunker lite in innanför sig själv och tittar på dem, vilka är det här och vad ska de göra, och hennes rutiner som hon har liksom byggt upp på vårat sjukhus, de försvinner ju helt. Så att det blir ju såklart en påverkan för henne också.
Och Johnny, ni är ju dessvärre inte ensam om det här, för det är ju flera familjer som har drabbats. Och i våras så slog chefer vid 6 olika barncancercentra larm om att den här typen av flängande kan försämra barnens överlevnadschanser. Och de krävde att antalet vårdplatser för cancersjuka barn skulle utökas. Men under sommaren har ändå antalet vårdplatser på barnonkologen i Stockholm halverats från 12 till mellan 8 och 6. Vad händer nu?
Som jag har förstått det så har man, framförallt i och med att man har väckt den här debatten, så har man ju lyckats att öka antalet sjuksköterskor. Man har så fått in flera som söker tjänsterna, men det betyder inte att alla kan jobba där på den avdelningen, för den kompetensen som krävs, den är väldigt hög. Och den personliga, alltså, de möter ändå liksom, alltså, barn med cancer. Det är ingen rolig plats att jobba på. Det kan vara liksom ett barn som går bort och sen ska du gå vidare in till nästa rum där ett annat barn ligger. Det är deras vardag. De ska bara liksom lägga på ett leende och leka med nästa barn. Och det är inte varje människa som klarar det här. Så att många av de som kommer in försvinner. Och många av de som redan finns försvinner också.
Nu är Lilly en riktig fighter. Hur är det med henne just nu?
Hon mår faktiskt bra. Hennes värden har studsat lite upp och ner, men att vi har haft en väldigt tur. Hon klarar medicinerna.
Bredvid dig står ju en makthavare. Jag undrar så här, vad skulle du vilja be Johnny Ropé som förälder till ett barn med cancer? Vad skulle du vilja be politikerna om?
Alltså, jag skulle främst av allt vilja be dem att verkligen ge resurserna som krävs, att verkligen höja, satsa på att höja lönerna till den här kompetensen som de här sköterskorna har. Att liksom, inte lite grann, utan det är ganska kraftigt. Det måste finnas en kaka till att liksom vilja arbeta här. Man måste locka in dem. Man måste framförallt då satsa delvis då på, alltså, utbilda personalen som redan finns på sjukhus för att flytta upp dem till den här avdelningen. Men att framförallt ge dem som arbetar där en belöning som är liksom värd det arbete som de gör. För det är inget roligt arbete.
Och för er, Emma Henriksson, du är kristdemokratisk gruppledare i riksdagen och ordförande för socialutskottet. Och för Kristdemokraterna så var ju sjukvården en av de absolut viktigaste frågorna inför valet. Och då undrar jag så här, varför drabbas cancersjuka barn och deras familjer på det här sättet som Johnny berättar?
Det är den viktigaste frågan för oss, just därför att det är ju när man får det här beskedet som förälder. Det är det värsta besked man kan få, att någon av dem man älskar och som står den närmast riskerar att dö på grund av en allvarlig sjukdom eller att man har råkat ut för någonting. Vi har ju haft ansvar för sjukvården under många år. Vi har gjort ganska mycket för att försöka faktiskt ta reda på hur ser det ut i vårdsverige. Det är genom de öppna jämförelser och det vi har gjort som vi kan konstatera att det är enorma skillnader. Vilken vård du får beror inte alltid på vilken vård som finns möjlig i landet som helhet, utan det beror på andra saker. Var någonstans du bor, kanske till och med vilket kön du har eller vilket ursprung du har. Det kan vi se därför att vi har börjat mäta, och det har varit ett viktigt underlag. Men vi har ju konstaterat att det räcker inte. Det går inte att uppnå en bra vård i hela landet om vi inte faktiskt organiserar om hela vården. Därför att vi använder pengar fel på många olika områden. Och använder inte resurserna som vi redan har tillräckligt bra.
Ni har haft makten i 8 år med Alliansen. Vad gjorde ni för fel?
Vi satt igång väldigt mycket arbete. Men att förändra vården, dels är ju vården i första hand inte ett ansvar för staten, utan vården är ju ett ansvar idag för landstingen. 21 olika landsting som bedriver vården på väldigt många olika sätt. Och där ser vi de största skillnaderna. Var du bor påverkar vilken vård du har möjlighet
till. Och ni kristdemokrater, vill ni flytta makten från landstingen till staten?
Ja, det vill vi ser att det behövs. Men sen när det gäller just cancervården, där har vi sett att det finns behov av resurser. Vi lanserade en cancerstrategi som har börjat verka, men vi ser också att det behövs mer resurser. Jag är jätteglad att den socialdemokratiska regeringen nu i veckan sa att de faktiskt tänker fullfölja det arbete vi har påbörjat.
Ni lyssnar till Peter Batt, Vem vågar lita på vården, med mig Alexandra Pascalido, och med mig här på scenen på studion på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm finns också Emelie Wangen Lindgren. Har du fått in några frågor till våra gäster?
Ja, både frågor och synpunkter. Ann Kirkegaard skriver till exempel: personer med utvecklingsstörning lever idag betydligt längre än förr, precis som alla vi andra. Dock skiljer det fortfarande 15-20 år i livslängd. Och hon menar att det här är för att läkare inte ser folk med funktionshinder på samma sätt som de ser andra patienter. Mm. Och så har Lisa skrivit ett svar då, att man tror att Stockholm ska ha den bästa vården. Det är väl snarare så att man vill att vården ska fungera lika bra överallt.
Mm. Lena Nutti, du har rest hela natten för att vara med här. Du började resa klockan fyra igår eftermiddag. Du är en riktig hjälte. Vi är så tacksamma för att du är här. Du har en multisjuk pappa som bor i Märtajärvi vid finska gränsen. Hur långt har din pappa till närmaste vårdinrättning?
Ja, min pappa blev nyligen kallad till reumatologen på Sunderby sjukhus. Vi fick åka 43,5 mil enkel väg för att komma till sjukhuset. Vi fick åka med en taxi.
Så kostade det?
Det betalade landstinget, och det är vi ju tacksamma för. Men om man är väldigt sjuk så är 43,5 mil enkel väg lång väg. Men man ska ju hem också, för den där rutinundersökningen, den tog ju bara en halvtimme. Så det blev 87 mil på en dag. När man är sjuk, man kan inte få vila någonting. Det är svårt att få gå på toaletten.
För att möta en halvtimme med en läkare?
Ja.
Mm. Men du, och han är 80 år gammal, får vi också lägga till, och multisjuk. Det är mycket svårare. Men vad har du i övrigt för erfarenhet av vården som din pappa, liksom, som bor på en plats där det inte direkt... där vården inte riktigt är tillgänglig?
Ja, det var i april i år som min pappa blev riktigt, riktigt sjuk. Och vi beställde ambulans. De sa att ambulansen kommer om en timme. Men så ringde de strax efteråt och säger: nej, det kommer en helikopter istället. Och vi blev imponerade. Oj, vad bra att pappa fick vård så snabbt. Fantastiskt. Första juli var det dags igen. Pappa blev sjuk, han föll ihop. Han hade jättesvårt att andas. Vi ringde ambulansen. Den kom efter en timme. För det tar en timme för ambulansen att komma till Märtajärvi. Direkt när pappa kom in i ambulansen fick han syrgas. Jag satte mig där framme med ambulansföraren. Jag ser att han är så bekymrad. Och jag frågar: vad är det? Och då ser jag att alla lampor lyser rött i ambulansen på instrumentbrädan. Och han säger att den här ambulansen kommer vi inte att kunna ta oss till Gällivare sjukhus med. Att han måste ringa ambulansen från Gällivare, måste komma och möta oss.
Vad var det för fel? Varför lyser det rött?
Ja, det var så att motorn höll på att haverera helt enkelt. Och vi körde en bit, sen stannade ambulansen. Han fick igång den igen, vi körde en bit, ambulansen stannade och så höll vi på. Till slut gick det ju inte något mer, utan då blev vi stående på vägen och fick vänta på ambulansen. Och det var ju första juli, och vi har också haft en varm sommar i Lappland. Så att det blev ju kokhett. Vi fick öppna alla dörrar som fanns, och då kom det in massor av mygg och knott som det ju gör. Och han som körde ambulansen, han jobbade i vanliga fall i Uppsala, och han berättade att jag hos oss får det inte ta mer än 10 minuter innan ambulansen kommer när det är utryckning.
Så det är så olika villkor ändå, ja, i olika delar av landet?
Efter 4 timmar efter att vi hade larmat så kom vi då äntligen in på Gällivare sjukhus. Och nu förstod vi också varför vi hade fått helikopter förra gången. Det var ju för att ambulansen hade gått sönder då, för det var nämligen samma ambulans. Den har bytt motor 3 gånger och den är ju urkass.
Vi ska faktiskt träffa en ambulanssjuksköterska ganska snart som kan berätta mer om ambulanspersonalens villkor också.
Mm. Men jag tycker att det är fruktansvärt att de har ju faktiskt ansvar för folks liv. Att de ska behöva köra omkring med ett helt undermånligt fordon. Det måste ju vara fruktansvärt stressande att bli stående på vägen med väldigt sjuka människor. Mm. Och som anhörig så är det ju också... Ja, ni kan ju bara tänka er hur det känns.
Jag tänker, Ines Abrahamsson, du kommer ju från Vilhelmina och du har varit ordförande för Hela Sverige ska leva. Du har ju också kämpat för att just Hela Sverige ska leva och inte behöva dö för att man har för långt till ett sjukhus eller för att ambulansen dröjer allt för länge med att infinna sig.
Ja, nej, men det är sant. Det här är ju... Det som är slående, det är ju just det här att förtätningen och förglesningen är ju 2 sidor av samma mynt. Jag menar, bor du i Lappland så är det för lite folk och för lite vård. Och här i Stockholm så är det för mycket patienter för den vårdutbud som finns. Och så länge vi töm 10 glesbygdskommuner varje år som flyttar in till Stockholm så kom det här problemet bara fortsätta och fortsätta. Vi har alltså ett strukturproblem i grunden. Men sen är det ju bara bedrövligt. Men det här, den historia som du nu berättar om vården, om ambulanserna, jag kan 10 till utifrån mitt eget liv. Så det är ingenting som är liksom, oj vilken episod, utan det här är vardagsmat. Att kvinnor föd barn i taxibilarna och taxichaufförerna är inte så lyckliga över det. Och så är livet på något
sätt.
Men
det händer ju även i Stockholm att kvinnor föder barn, ja, i taxibilar.
Men alltså, det är skillnad om du åker 25 mil eller om du åker 10 mil eller 15. Och när du bryter en fot till exempel. Jag kan ta ett exempel i Dorotea kommun. Där har man ju sagt att akutvård har vi under kontorstid. Vilket man tänker att det hörs på namnet att akutvård kan man inte ha under kontorstid. Men där är det så att om man bryter bara en tå, så då ligger man ju kvar till stan därpå. Mm. För det är ett himla rabalder om du ska dra igång helikopter och vad det nu är för någonting. Och dessutom är det inte säkert att du får en helikopter. För där är det dimma så kommer ingen helikopter. En helikopter kan inte starta då.
Så varför är det på detta viset då? Du som har debatterat de här frågorna länge.
Ja, jag har inte debatterat de här frågorna länge. Men alltså det är ju en diskriminering.
Du har varit ordförande för Hela Sverige ska leva.
Jo, det har jag varit. Och jag har varit även i europeiskt perspektiv. Men det här är tokurbaniseringen som ställt till det här. Att vi hela tiden tror att om vi är tätare och fler på samma fläck så kommer det bli bättre för alla. Och det blir det inte.
Och då måste jag givetvis bjuda in Harriet Hedlund som är socialdemokrat och ordförande i nämnden för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting. Nu sitter ni i regeringen, så vad tänker du när du hör Lena Nuttis berättelse om pappan som fick åka 43 mil för att få vård, eller när du hör Ines Abrahamsson?
Ja, alltså det vi gör i Västerbotten som är ett gott exempel tycker jag, det är att vi jobbar med något som heter vård på distans, telemedicin. Det handlar om att vi alltså bygger upp med den nya tekniken där man kan få vård på hemmaplan. Man behöver inte alltid åka långt. Sen behöver man naturligtvis ibland åka därför att situationen är en sådan. Och då finns det ju vi har både helikopter och ambulanser i alla våra kommuner. Det vi har vård på distans.
Men ni verkar ju också ha ambulanser som inte riktigt funkar, som är trasiga.
Ja, det var i Norrbotten.
Ja, det är i Norrbotten, men det är inte så långt därifrån.
Ja. Det är väl så där en 30-40 mil kanske, ja. Eller mer, jo, det är men... väl 100 mil ner till oss.
Men hela Sverige ska ju leva, man borde kanske bry sig om sina grannkommuner också.
Ja, men det gör vi ju, och det är ju det som är så viktigt när man jobbar med den här typen av utveckling. Med ny teknik så måste man jobba tillsammans. Mm. Och det handlar inte bara om att jobba tillsammans med våra kommuner i Västerbotten. Det handlar om att jobba tillsammans som vi nu gör i hela norra sjukvårdsregionen. Mm. Det är ju alltså Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland.
Men hur, Harriet, skulle Lena Nuttis pappa, multisjuk 80-åring som bor vid finska gränsen, hur skulle han kunna få hjälp genom den här virtuella vården eller medicin på distans?
Dels så kan han ha fått hjälp på sin hälsocentral eller sjukstuga beroende på var man är någonstans. I Västerbotten har vi sjukstugor för då har vi vårdplatser kopplade till dem också i vårt inland. Vi har ett samarbete mellan NUS, i det här fallet Norrlands universitetssjukhus, och olika instanser där man kan få de här rutinkontrollerna gjorda via video.
Via video, då ska man kunna filma det här själv. Om man
nej. Varför ska han filma? Han har en hälsocentral som ligger betydligt mycket närmare än 43 mil. Okay, för han skulle ner till sjukhuset på det här. Mm. Och då kan man koppla sig mot den hälsocentralen. Det som också är en fördel med att man jobbar på det här sättet med ny teknik, det är att man får ut mycket kunskap ut på våra hälsocentraler och sjukstugor. Mm. Det betyder ju att man...
Funkar detta även på kvällar och helger eller bara kontorstid som gäller?
Ja, ett sånt här besök, det är ju naturligtvis på kontorstid. Allt går inte att göra på nätterna. Mm. Så är det ju. Och det är ju därför vi tycker att det är så viktigt. Man måste också ha både helikopter då, som hos oss är placerad mitt i länet för att den ska vara så tillgängligt som möjligt.
Skulle man alltså rekommendera människor med allvarliga hälsoproblem att flytta till storstäder för att...
Nej, absolut inte. Därför jag ser att tack vare att den glesbygd som vi har så har vi också fått lov att fundera på hur utvecklar vi den här? Hur ska vi göra den tillgänglig? Och när man tittar på det här så ser man ju också att det här kan man ju överföra till våra storstäder. Där är det inte långt i mil, men det är lite trångt.
Det är lite, precis, det är inte alltid långt i mil. Och du ska få återkomma här i ett Hedlund eftersom du nu är socialdemokrat och ni sitter i regering och ni har en ny minister, Gabriel Wikström, född 1985. En ung människa som inte kunde vara här idag, men jag hoppas att han är med oss, ni vet, genom den nya tekniken. Men jag vill också veta vad ni ska göra för att krympa avstånden och se till att människor verkligen får likvärdig vård. Du ska få tala om detta lite mer strax, men jag tänkte att du talade om de geografiska avstånden. Men man behöver faktiskt inte bo i glesbygden och ha 40 mil från ett sjukhus för att känna att man inte har samma tillgång till rätt vård. Din multisjuka mamma Samson Beshir bor i Husby och hon har drabbats trots att hon geografiskt har nära till en vårdcentral. Vad hände?
Ja, även inom sjukvården, precis som samhället i stort, så förekommer ju en negativ särbehandling som har sin grund i samhällets etablerade regelverk, normsystem och maktstrukturer. Och det har ju blivit ännu mer intensivt i och med de nedskärningar som har ägt rum det senaste decenniet. Och det har fått allvarliga konsekvenser för de mest intima frågorna i människors liv. Och just därför så vill jag bara påpeka att mammas erfarenheter är någonting som många delar, i synnerhet i socioekonomiska utsatta områden. Och två av de brister som jag kan berätta som har hänt just för mamma. Det ena handlar om hur det kommuniceras till henne.
Vad händer med din mamma?
Vad händer?
Ja,
hon har alltså inte haft samma... Hon har inte fått tillgång till vård på samma villkor som andra. Och, det som har hänt bland annat då, under hennes besök så har vårdgivarna ofta mindre tid nu än tidigare, har vi märkt. Och det i sin tur leder ju till att de inte har tid att ha det tålamod som krävs att kunna kommunicera det problem som finns och så vidare. Och där har jag märkt att det har varit en skillnad på ifall jag är med och inte med. Bland annat så...
Vad kan det handla om, Samson? Min mamma sitter ju också här i publiken. Och jag vet ju att de kanske inte är lika generösa i vissa förorter med till exempel remisser.
Precis.
Men jag tänker också, kan det handla om att våra föräldrar bryter? Att deras språkhantering inte är alltid lika god?
Jo, det är också någonting som jag vill komma till. Men jag vill bara först... stryka under det här som förekommer i och med att det finns språkförbistringar och att inte läkarna tar sig tiden att kunna kommunicera och att det inte är så att alla känner till också att de har rätt till tolk. Och det är inte heller bara så att det handlar om just, vad ska man säga, kunskap om ord heller, utan det är också så att de gånger som jag inte kan vara med så har det varit så att jag har fått guida henne om vad det är hon ska säga och hur hon ska säga det för att hon ska kunna bli bemött på rätt sätt.
Så vad säger du till din mamma att hon ska säga?
Ja, beroende på förstås vad det handlar om just det tillfället så brukar jag be henne dels vara väldigt konkret och väldigt rakt på sak och även inte dra sig för att kräva saker och ting. Exempelvis då remiss eller remittering. Och att inte låta sig vad ska man säga, nu låter det ganska grovt, men ibland har det faktiskt varit så att hon har hunsats. Så att hon måste stå på sig helt enkelt och inte hunsas. Och det har också att göra med den andra punkten som jag ville ta upp, som du också redan tog upp. Och det är det här med att det finns föreställningar och förutfattade uppfattningar om människor med utländsk bakgrund. Och när jag säger utländsk bakgrund så ska jag också poängtera att det sällan handlar om, säg, tysk bakgrund eller finsk bakgrund eller norsk bakgrund, utan det är snarare utomeuropeisk bakgrund som det oftast rör sig om. Bland annat så finns en föreställning om att i synnerhet då kvinnor med utländsk bakgrund, att de överdriver,
att de är drama queens.
Ja, precis, att de överdriver sina symptom och då tas de inte på allvar. Och jag kan tänka mig att det här är ingenting som begränsar sig till enbart människor med utländsk bakgrund, utan även kvinnor som är vita kanske också betraktas som hysteriska, det vet jag inte. Men vad gäller mammas fall i varje fall så har det varit så att hon har inte tagits på allvar. Och när jag då har varit med så kan jag också säga så här att när jag är med och när jag är tyst i början så fortsätter ju, vad ska man säga, det normala sättet att kommunicera tills det då att man att jag ingriper.
Och du studerar juridik, ska vi säga. Du vet också vad som ska krävas och hur det ska formuleras. Men du har också varit ganska djärv. Du har tagit din mamma från Husby till Odenplan, till den vårdcentralen. Vad hände? Vad var skillnaden?
Det här var skillnaden enorm, kan jag säga. För att när hon var i Husby så var det så att hon ofta, som sagt, ifrågasattes. I Odenplan så var det så att istället att det var direkt fokuserat på hur det ska lösas. Alltså hennes symptom som hon beskrev togs på allvar. Och sättet att bemöta henne och att vilja gå vidare med hennes symptom var mycket bättre i Odenplan än vad det var i Husby, kan jag säga.
Vad beror det här på?
Jag kan tänka mig att det beror på att människor i... Ja, det är bara en förklaring, men människor i Odenplan eller i innerstan överhuvudtaget har bättre resurser och ofta är mer välbelästa om vilka rättigheter det är som de har. Och därför sätter de krav på vårdgivarna, och vårdgivarna då i sin tur har en vana av att bemöta patienter på ett annat sätt. Medan i Husby så kan man komma undan med att inte ta patienters symptom på... beskrivningar på samma stora allvar.
Det ska ju egentligen inte krävas att man har en son som är på sista året på juridikstudent sista året, eller hur? Och som behöver ingripa för att ens mamma ska få rätt vård. Men Alexandra Charles, det här är ju någonting som du känner väldigt väl till, hur det kan stå.
Ja, det gör jag.
Ja, precis. Och för du startade ju organisationen 1,6 och 2,6 miljoners klubben. Varför gjorde du det?
Just för att hjälpa och stödja kvinnor. Och kvinnor, det handlar alltså om hälsa, den här organisationen. Och det handlar inte om pengar. Namnet syftar på antalet kvinnor, en viss målgrupp, en viss åldersgrupp.
Så det är inte miljonärer som
var med? Det är inte miljonärer. Det är tjejer 2,6 från 25 år uppåt och 1,6 till 45 år uppåt. Alla får vara med i en ideell organisation. Men vi satte som mål och syfte att förbättra livskvaliteten, apropå den goda hälsan, för alla kvinnor. Vi vill se mer forskning. Vi vill se genusperspektivet infört i medicinsk forskning och medicinutbildning. Och jag ville säga här till Samson att när du beskriver din mammas situation, ska jag bara säga att jag har upplevt också min mamma och min svärmors situationer. De var båda ganska svenska, så att säga, men blev ändå som äldre kvinnor diskriminerade. Det är ju så att äldre kvinnor är diskriminerade i vårt land när det kommer till mycket. Och det är inte, tror jag, egentligen någon enskild vendetta mot äldre kvinnor, utan det är någon slags gammalt invant julspår, som man säger. Alltså tradition som ligger kvar. Det rullar på att man tycker att fortfarande, eller tror sig på något sätt veta, det är någon tyst, jag vet inte vad, regel som säger att männen har förturen, männen får de dyrare medicinerna, bättre behandling och så vidare. Och det är fortfarande så. Till exempel så vet vi, det finns statistik som visar att när det kommer till benskörhet, som är en stor utbredd folksjukdom som drabbar både män och kvinnor, men dubbelt så många kvinnor drabbas som män.
så är det då bara 14% av de som har fått diagnosen som blir behandlade. Och man vet att när det kommer till exempel förmaksflimmer, som då är också en folksjukdom, så leder det ofta till stroke. Och då vet man att det är väldigt få som får behandling med blodförtunnande medel, trots att det skulle hjälpa. Man skulle kunna spara 8 strokefall om dagen om man behandlade dem som då har fått den här diagnosen och ger dem den tillgängliga behandlingen som ändå finns. Men man gör det inte. Och ofta så är det här någonting som... Oftast så är det alltså kvinnor som då är drabbade, för det är dubbelt så många som råkar ut för det här som jag nu talar om. Likaså diabetes, skulle jag bara säga, diabetespatienter, där är det bara knappt hälften som får sitt blodtryck regelbundet kontrollerat, trots att man vet att det här är väldigt viktigt. Och det är ju inte, alltså jag är inte alls ute efter att sätta dit någon eller några, om det så är kommun eller landsting eller vilka det är, utan det handlar bara om att vi måste säga ifrån nu att nu räcker det. Nu måste vi se till att det blir rättvist, att det blir jämlikt, att vi för in genusperspektivet i alla studier, i all tänk, när vi drar upp nya system, nya regler, vad det nu än handlar om. Och det här med till exempel, som någon berättade, att det blir helg och då rasar systemet ute i landsbygden. Men då kan jag berätta att jag råkade ut för, de trodde att jag hade en propp i ett ben. Alltså jag var hos läkare som sa att det är nog en propp du har i benet. Det här är bara ett par veckor sedan. Och det var en fredag eftermiddag och jag skulle då gå på ultraljud. Klockan var, hon var inte ens 4, knappt 4, kvart i 4. Och då ringde min läkare och jag sitter bredvid och hör, när vi har stängt för dagen, vi får vänta till måndag. Om det då är en propp, då ska man inte vänta till måndag. Och då säger jag, har ni stängt? Säger hon, ja, men vad ska vi göra med den här patienten då? Men så hittade hon i alla fall, tack och lov, ett ställe där de tog emot mig. Och det kanske var för att hon sa mitt namn. Att de vet att jag jobbar med hälsa, att jag kan säga ifrån om det blir helt, alltså, skogen. Men det är ju inte klokt. Blir det weekend, det är likadant i äldreomsorgen. Nu kommer allt på en gång här.
Men vilka andra grupper diskrimineras? Du säger att äldre kvinnor diskrimineras. Ja. Du har ändå arbetat med de här frågorna. Ja. Vilka andra vågar inte kvinnor, riktigt lita på vården?
Alltså kvinnor överhuvudtaget diskrimineras. Jag menar, tjejer, kvinnor överhuvudtaget diskrimineras. Är eftersatta. Jag menar, det är därför att man till exempel inte har genusperspektivet. Och det är därför
varför har vi inte det?
Man har trott att det räcker med att forska på mannen, att studera mannen, att göra studier på mannen.
Mannen är normen.
Är normen. Men jag menar, jag älskar män. Jag är inte alls någon sån här militant feminist som säger att männen är talibaner. Men jag tycker att vi måste ju ändå inse att vi är biologiskt olika. Och vi måste ta hänsyn till det här.
Till våra olikheter. Och bredvid det till höger säga, har vi också...
Ja, de socioekonomiska faktorerna, apropå ojämlikhet, spelar in. Klass, alltså var du bor och var du tjänar. Och geografi, var du bor. Det spelar in givetvis hur man blir bemött och hur man får hjälp eller inte. Allt det här vet vi. Men ålderismen är väldigt utbredd, och jag vill bara säga det som slutkläm. Sen värnar jag mycket om de unga tjejerna också, för det är klart att där ser vi depression som ett stort och stress som ett jättestort problem, och där är det faktiskt eftersatta flickor som lider.
Normen som står bredvid dig, den vita svenska mannen med makt, ska få komma in alldeles strax, men Samson, jättekort innan makten får tala här.
Ja, kort vill jag bara ge ännu ett exempel på det som togs upp precis nu, det här med depression. Jag har en kursare till mig som också pluggar juridik, som också har en mamma som är sjuk, och i hans fall så är det så att hon har inte fått den hjälpen som hon skulle ha fått i där hon är skriven, och det var också det i Husby, och där har han fått kämpa i 2 år för att hon ska kunna få träffa en psykolog, och hon har inte fått göra det, och sen så har hon blivit skriven till en vårdinrättning i närheten som håller på just med psykiatri, och även där har hon då inte fått hjälp med psykolog, utan hon har fått tala med en kurator och fått medicinering. När hon flyttades in till stan, första samtalet som hon hade med sin husläkare, direkt så fick hon en remiss till en psykolog. Så att även där har vi en stor skillnad.
Samson Bashir tar alltså upp de här skillnaderna, hur stor skillnaden kan vara mellan förort och innerstad. Vi har fått höra om glesbygden, vi har fått höra om ålderismen. Mats Eriksson, du är ordförande för sjukvårdsdelegationen på SKL, på Sveriges kommuner och landsting, och du är moderat. Hur reagerar du på allt detta? Vad svarar du?
Ja, först vill jag säga att det är ju väldigt bra att vi har haft möjlighet att faktiskt välja vår centrala vårdgivare, som gör att du faktiskt kan då få din vård någonstans där du har det. Man kan rösta med fötterna, och det gick inte för så väldigt många
kanske
år sedan.
Kanske inte i Märta Järvi. att det inte är så lätt.
Det är bättre att alla får vård även i Husby.
Absolut, men innan gick det inte. Då var det där du bodde, du var tvingad att gå till den vårdcentralen. Så det tycker jag är det viktigaste allra först. Det är ju precis som jag varit inne på. Det är även en kunskapsfråga, en kompetensfråga och en utbildningsfråga. Och vi måste väl fundera både på sjuksköterske och på läkarutbildningen. Hur ser den ut när det gäller det här då? Det värsta som finns är ju den här omedvetna särbehandlingen, när det bara blir så. En medveten särbehandling går ju ändå att identifiera. Och det har vi sett i många studier. Så det, jag vet ingen annan råd än att kunskap, fortbildning och utbildning.
Mm, och vi ska återkomma till dig, Mats Eriksson. Men då säger ju faktiskt att ett gott skratt förlänger livet. Och faktum är att skrattterapi används som en medicin i vissa håll i världen. Så jag tänkte att vi ska få oss en liten dos av undersköterskan och stå upp komikern Ann Westin. Välkomna henne med en varm applåd. Hej Ann, varsågod.
Ja, de är här nu. Hallå. Hallå. Så man kände så allvarligt här inne alltså. Jag är ju gammal undersköterska och mentalskötare. Jag vill bara säga hej till några av er. Nej, men så här va, alltså, jag har jobbat jättemånga. Jag blev nedskuren som undersköterska. Men jag har jobbat jättemånga. Jag jobbade på en klinik, jag ska inte säga vilket sjukhus det var. Men jag jobbade på en klinik där landstinget la ner en avdelning. Och så gjorde de om det till kontor. Och så hyrde de ut det till sig själva. Och sen höjde de hyran. Och då hade de inte råd att vara kvar. Så då fick de vräka sig själva. Så var det. Och då genom att de hade lagt ner den avdelningen, då fick vi ju jättemycket patienter på våra avdelningar. Så vi var helt, alltså vi hade så mycket patienter, vi hade överbeläggningar överallt. De låg i korridorerna, i duschrummen, i förråden, på expeditionen. Vi hade patienter överallt. Och sen så får vi en patient till och jag bara, ja men vad ska vi lägga honom, det Andersson? Vad ska vi lägga han? Jag har ingen aning. Och på så säger den tjej så här, kan vi inte lägga honom i förrådet där vi har julsakerna? Och vi bara, ja det kan vi väl göra. Vi lägger honom, vi hade ju ingen annanstans så vi bara la honom där. Du får ligga här inne och jag ska titta till dig. Och så kan du kolla här på allt glitter som är. Grejen var så här också, att alla hade ju inte larm heller utan man fick varsitt bäcken att slå i. Däng, däng.
Varsitt bäcken?
Ja,
men,
ja, vad skulle man... Vi hade ju inga larm. Så de fick varsitt bara... Däng, 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 däng. Alla var inte tomma heller. Så att det var... Nej, men i alla fall. Och sen så där Andersson fick han ligga där inne. Och sen jag ute i korridoren. Sen sprang man ju, sprang. Ja, tar du blodprov? Jag tar blodprov. Tar det? Ja, man bara gjorde hela tiden. Sen vaknar man en vecka sedan alls skräckslagen och kallsvete. Andersson! Då har man glömt honom. Det var bara det jag hade att säga.
Underbart, men det var inte så lite det. Men jag tänkte säga så här, du har ju ändå arbetat som undersköterska.
Ja, över 20 år.
Över 20 år. Och nu åker du land och rike runt och skämtar om sjukvården.
Ja, för jag blev nedskuren som undersköterska. Blev avskedad helt enkelt.
Varför det? Höll du inte bort det?
De vill inte ha mig. Nej, men det fanns inte, man vill inte ha undersköterska. Tjuff, puff, ut med det. Puff. Och då tänkte jag, ja, nu jävlar blir jag komiker istället. Och det gick mycket bättre.
Men råder inte en enorm brist på undersköterskor?
Ja, det, jag vet inte om det gör det idag. Är det det? Jag vet inte.
Det
av sjuksköterskor.
Det finns ett skriande behov och vi ska återkomma till det. Men finns det så mycket
skämta? Men får de inte i alla fall, kan jag säga, på en gång.
Nej, varför får de inte dig då?
Men jag har det så bra nu så att jag behöver inte stressa på det viset. Nej, men alltså, det var...
Vad var det
periodvis som jag har jobbat inom förlossning. Jag har jobbat överallt. Och det är väldigt roligt att jobba inom sjukvården. Det är jätteroligt. Det är roligt att ha hand om patienter och så. Men när man inte hinner med... Så mår man inte bra. Man hinner inte med alla patienter. Man hinner inte med ordentligt. Och då mår man dåligt. Patienter mår dåligt. Och då känner man väldigt frustrerad till slut. Alltså jag förstår att folk slutar. Mm. Att man inte står ut. Alltså. Mm. För att det blir för mycket. Och det jag skojar inte om det här med överbeläggning. Alltså folk låg överallt. Mm. Och en liten skärm. Och jag var själv ett patient. Och när man är så där sjuk. Då behöver man det där rummet. Och de där trygga människorna och glada människorna. Som tar hand om en. Man vill inte ligga bakom en skärm. Och inte ha larm. Och försöka och ligga helt ensam. Man vill inte det. Någonstans, inte på akuten. Ingenstans vill man ligga ensam. Så man, antingen ska man vara väldigt frisk när man blir sjuk. Faktiskt. Eller ska man ha en stark anhörig med sig. Så är det.
Det har jag lärt mig. Också tog. Tack så mycket, Ann Westin. Vi ska få höra mer av dig alldeles snart. Och Bita Esraghi, du har iranska rötter. Du har studerat till läkare i Ungern. Du växte upp i Örnsköldsvik. Och nu är du på SÖS, på kvinnokliniken, som läkare. Mm. Hur ser du på den svenska vården utifrån ditt internationella perspektiv?
Jag tror att precis som vi har hört här förut så är segregationen en jättestor genomgående problematik, framförallt klass, men också platsen man bor på. Sen ser vi inte längre människan, vi ser bara pengarna.
Hur menar du då?
Det handlar om att plocka pinnar, det handlar om att effektivisera, men man naggar alltid på kvaliteten. Personalen är utbytbar, man känner sig inte behövd. All vår personal jobbar inte med det här för att det är ett kall. Det är vilket jobb som helst. Det råkar bara vara så att vi älskar det vi gör, men man vill känna sig behövd.
Och vi ska tala mer om segregationen i vården. Det är ett ämne som faktiskt inte har diskuterats särskilt flitigt. Vi får höra mer av Bitterschlager efter Ekot. Emily Wangen Lindgren, det kommer in mycket reaktioner på både Twitter och Facebook. Vad säger våra kära lyssnare?
Ja, och det har gjort det tidigare också, till exempel från Susanne som skriver: det talas om en nationell brist på sjuksköterskor samtidigt som många lämnar yrket eller arbetar i Norge. Och hon menar att orsaken är att landets sjuksköterskor är så trötta på en personalpolitik som för länge sedan nått bäst före datum. Så hon vill lägga skulden på personalpolitiken helt enkelt. Och sen så har vi en kommentar från Liv. Nu måste jag bläddra ner en bit. Och hon säger, vi säger inte upp oss för att lönen är dålig. Vi orkar inte, vi blir sjuka själva. Och vi vill inte vara med om att riskera patientsäkerheten.
Och mer om personalens villkor så hör vi i timme två. Ni har lyssnat till den första timmen av Peterbatt, Vem vågar lita på vården? Det har handlat om 5-åriga Lilly som har leukemi och skjutsats runt mellan landstingen trots läkarnas varningar. Vi har hört om mammor som inte får den vård de har rätt till om de inte har ett eget språkrör som kan företräda dem. Om 80-åriga Hugo som har 4 mil till närmaste läkare, om ambulansförare och barnmorskor under hård press. Stanna kvar, för efter Ekot fortsätter vi debatten om vården. Då får ni också höra läkaren Bita Shragi om den segregerade vården och den prisbelönta journalisten Machi Saremba som med sin penna obducerat vården. Och vi möter experterna och makthavarna som förhoppningsvis kan bjuda på bot och bättring och en likvärdig vård för alla. Jag heter Alexandra Pascalido och det här är Peterbatt. Ni är hjärtligt välkomna att delta direkt här på Kulturhuset. Vi hörs snart. Hej och välkomna tillbaka till Peterbatt som idag har titeln Vem vågar lita på vården? Första timmen hörde vi om människor och deras anhöriga som drabbats hårt av en vårdapparat som inte alltid förmår ge likvärdig vård till alla. Trots att vi, den svenska vården, hamnar bland topp 5 i världen. Vi sänder direkt från studion på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm och det finns fortfarande tid att komma hit. För vi sänder ända till 17:15 och sen fortsätter vi på webben och då är hela publiken med i den här debatten. Men du som lyssnar kan också delta på Twitter, på Facebook, på Instagram, på alla de här sociala medierna så finns vi så länge du skriver hashtag PetDebatt. Det är så enkelt, det är den demokratiska dialogen när den är som allra bäst. Och vi har givetvis också en egen chatt och den sköter Emily Wangen Lindgren som här kan rapportera vad händer på chatten, vad får du för frågor eller reaktioner?
Det är en hel del reaktioner. Chatten kan ni hitta inne på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se. Och två som har kommit in nu under pausen är dels syster Frida som skriver: jag har jobbat som vårdbiträde, undersköterska och sjuksköterska i större delen av mitt liv. Jag var duktig och omtyckt av både patienter och kollegor, men stressen gjorde att jag inte pallade mer. Nu är jag journalist och trots kass mediepolitik i Sverige är det så mycket skönare. Ingen som dör om jag är sen med en text. Jag kan både äta och kissa under arbetsdagen. Till mina medsystrar, skit i vården, utbilda om er. Det är ingen som tackar er för att ni sliter ihjäl er. Och så är det Margareta som skriver: min mamma dog obehandlad i lunginflammation. Det tog 9 dagar för henne att dö. Min mammas död är ett dråp. Jag arbetar själv i vården så jag vet hur det är. För mig handlar det om att människor med demenssjukdom inte betraktas som fullvärdiga människor.
Oj. Ja, Åsa Mörner, du är barnmorska och vårdförbundets huvudskyddsombud i Örebro. Även förlossningsvården har ju kritiserats hårt. BB-krisen talar ju vissa om. Vad har du för erfarenhet?
Det finns ju egentligen 2 stora ekonomiska brister i vården. Och det ena är ju att vi har alldeles för få vårdplatser i förhållande till vad vi har för vårdbehov i Sverige. Och det andra, det är ju att vi har alldeles för få, till exempel sjuksköterskor och barnmorskor. Och som det ser ut just nu så lönar det sig inte att utbilda sig till de här yrkena. Och det är dessutom en väldigt krävande arbetsmiljö att arbeta i, just för att det är så bristande resurser.
Men du säger också att problemen har eskalerat när vi pratade, att de senaste åren.
Ja, man ser ju hur personalen mår väldigt dåligt. Alltså man går hem med en form av etisk stress. Man känner att man inte mäktar med. Man känner att man inte har kunnat ge patienterna det som de faktiskt behöver. Man hinner inte tänka igenom. Har jag blandat rätt när jag gjorde den här medicinen? Har jag hunnit runt till alla patienter? Det finns ingen möjlighet att hinna tänka på det.
Mm. Men ändå så säger man ju att vården aldrig har fått så mycket resurser som nu. Så vad beror detta på egentligen?
Vi har ju en allt mer högspecialiserad vård i Sverige som kräver allt mer specialiserad personal. Så jag skulle vilja säga att det är en av anledningarna.
Mm. Emma Henriksson, kristdemokrat, vi är gruppledare i riksdagen och ordförande i socialutskottet. Alltså, vad skulle du svara Åsa Mörner om den här etiska stressen när vårdpersonal känner allt liksom mer stress och otillräcklighet?
Jag tror att det är en nyckel för att vi ska kunna upprätthålla en väldigt bra vård. Det är att den otroligt duktiga personal vi har i vården känner att de också kan göra det jobb de är utbildade för.
Men ni har ju haft 8 år på er vid makten att liksom komma detta till rätta. Vad har ni gjort?
Ja, dels så är det ju landstingen som idag har det huvudsakliga ansvaret för vården. Utifrån regeringens perspektiv har vi försökt tillsätta mer resurser. Vi har försökt stimulera landstingen till att ta ett större ansvar när det gäller att ge de som jobbar i vården både skäliga löner och skäliga villkor. Så att man, för det är klart att lönen är en viktig del, men ännu viktigare är att man känner att man har möjlighet att göra ett bra jobb. Att det finns förutsättningar för det.
Du bollar över till landstingen. Vi ska snart prata med Mats Eriksson. Han rycker redan själv i mikrofonen. Det tycker jag är jättebra, SKL. Men så vad säger du, Mats Eriksson? SKL, är det ni som har misslyckats?
Ja, det är inte SKL i så fall, men det är ju våra landsting och de företräder jag ju här då. Och det ser säkert väldigt olika ut. Den bilden som ges kan ju vara sån på vissa ställen. Jag värjer mig lite för att det är så här överallt i hela vården. När vi tittar på medarbetarundersökningar och annat så är ju ganska många faktiskt nöjda. Men det finns, och det ska vi inte förneka, det finns avdelningar, områden, kliniker där det är kämpigt. Men det finns också många ställen där vården är fantastiskt bra. Och precis som du själv sa, svensk vård ligger faktiskt i topp.
Mm, precis som jag sa tidigare, men du är ju moderat. Har det blivit bättre? Vad har blivit bättre under era 8 år?
Det som har blivit bättre är de medicinska resultaten. Det kan vi ju konstatera inom ett antal områden.
Mm. Åsa Mörner, du ville tillägga någonting?
Jag vill bara säga att landstingen styrs ju av politiker. Det är ju viktigt att komma ihåg så att man inte säger att det är landstingen som sköter det här. Utan för landstingen består ju alltså av politiker som styr.
Vi har också Jakob Lederman. Du är ju ambulanssjuksköterska och specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården. Vad reagerar du på? Vad tänker du på? Vad har du för erfarenhet? För ambulansen har ju fått kritik återkommande. Det har ju liksom varit flera ödesdigra misstag som faktiskt har rapporterats. Vad kan du berätta om detta?
Ja, det är väl återkommande medierapportering om brister i ambulanssjukvården. Och det är inget specifikt för Stockholm, utan det är ju nationella problem.
Ja, vi hörde ju
vi hörde en fruktansvärd historia om en ambulans som inte kunde åka på grund av motorhaveri. Det sker ett antal gånger i Stockholm per månad. Inga konstigheter. Det är så det ligger till. Det är så det blir när vi prioriterar bara pengar. I alla de här patienthistorierna och anhörigsberättelser så det som är talande är organisatoriska och strukturella problem. Vi saknar en humanistisk människosyn inom vården. Vi behöver lyfta fram människan. Var är människan i vården?
Var är människan? Tack Jakob Lederman.
Jag måste, idag,
de måste
idag,
få svara,
ja,
tänker jag.
De ska få svara, absolut. Men idag så upplever vi som jobbar i vården, vi upplever oss inte vara unika. Jag har en specialistutbildning. Jag är specialist inom mitt område. Men samtliga arbetsgivare jag har haft, det är väldigt klart och tydligt att du är utbytbar. Det står lika många och väntar där. Det står 10 personer och väntar på din plats. Så min kompetens, min kunskap och min erfarenhet värderas absolut inte. Men det är inget unikt för ambulanssjukvården.
Så här är det i hela samhället.
Det är möjligt att, men då har vi ett problem i hela samhället. Då måste vi lyfta humanismen, eller hur?
Ja. Ja. Men då måste jag ge politikerna chansen att svara här. Varsågoda, Emma eller Mats Eriksson från SKL.
Vi är så gentila så vi låter båda den andra svara. Men om jag börjar,
nej, men alltså det är en manöver. Varsågod och svara istället.
Vi måste använda de resurser vi har i samhället på ett bättre sätt. Och vi har ju konstaterat efter de 8 år där vi har haft regeringsperspektiv på de här frågorna. Sett att vården uppdelad på 21 självstyrande enheter runt om i landet, då använder vi inte resurserna rätt. Vi använder pengar för att utveckla egna IT-system i varje landsände. Vi använder pengarna för att utveckla egna behandlingsmetoder eller vilka kriterier som ska gälla vid hjärtsvikt. Men man har ju samma behov om man har hjärtsvikt oavsett om man bor i Dorotea eller i Stockholm. Det är inte effektivt och det gör att det blir en stress på i ambulansen eller när man är på akutmottagningen därför att man känner att man inte räcker till och kan göra bra vård.
Men Sveriges kommuner och landsting, Mats Eriksson, har humanismen havererat? Absolut. Är det så att ni stirrar blinda på pengar och kostnadseffektivitet?
Nej, absolut inte. Alltså det är ju väldigt svepande för det blir lite självkritik också. De som arbetar i vården gör ju det för att de har en stor kärlek till och stora humanister. Vi som är förtroendevalda och har valt att få förmånen att få jobba med vården, vi gör ju det naturligtvis för vi älskar människor. Sen har vi ett ansvar att se till precis att vi ska också kunna svara för att vi använder pengarna så bra som möjligt. Och det där är en evig balansgång och det är inte alldeles så lätt då. Men att säga att inte vården ska präglas av humanism, det ställer jag inte upp på.
Nu har vi ju Jakob här, en manlig kollega. Annars är ju det väldigt sällsynt. Vården består av väldigt mycket kvinnor. Och jag skulle säga att det här är en genusfråga, hur man ser på kvinnligt dominerade yrken i vården. Mm. Alltså man tjänar alldeles för dåligt, man har alldeles för dåliga villkor.
Bitte Shaggy, du talade om att vården är segregerad. Vad menar du med det?
Först och främst måste jag ändå understryka att vi har en superbra vård i Sverige. Så är det. Och jag är jättestolt över att vara en del av det och jag är jättestolt över att vara sjukvårdspersonal. På mitt sjukhus bland annat har vi en helt egen avdelning med superkompetens gällande akutvåldtagna kvinnor för könsstympade kvinnor. Så att prioriterar man rätt så finns det, och det finns absolut hopp för Sverige också. Men det finns brister. Tittar vi till exempel i mitt fält där jag jobbar inom kvinnosjukvården, tittar vi på mödradödligheten i Sverige så är den ju superbra. Vi ligger topp 2 tror jag i världen. Men det dör ändå 6 stycken kvinnor årligen i Sverige. Ett tillstånd som är naturligt, som är viktigt för att vi ska fortplanta oss och gå vidare. Det dör 6 stycken kvinnor för många. Och man har nyligen gjort en studie i Uppsala universitet där man tittar på alla de här fallen från 88 till 2010. Och man kan se att det finns ett samband med ökad risk och kommunikationsproblem. Precis det där som Sansson pratar om.
Vad menar du?
Det finns det till exempel under en förlossning är kommunikation absolut det viktigaste. Både patient-barnmorske-nivå men också patient-läkarnivå. Idag är var femte kvinna i Sverige utlandsfödd. Och den här studien visar också att som utlandsfödd och gärna då född i ett låginkomstland så löper du en risk på 6-7 gånger större att dö under din graviditet än en svensk född kvinna.
Så är invandrarkvinnor överrepresenterade när det gäller mödradödlighet?
Absolut, majoriteten är det.
Ja. Men det är också så här att var tredje läkare också har utländsk bakgrund. Och du talar ju bland annat farsi och du talar afghanska. Premieras det inom sjukvården?
Aldrig. Man har aldrig kunnat ta upp det som en löneförmån och det har aldrig premierats. Men man slängs in här och där i olika rum och tolkas fastän man inte har någon tolkarerfarenhet. Men man försöker precis som all annan vårdpersonal göra det bästa man kan av situationen. Man lappar ihop saker, man tejpar ihop saker och man använder
Men om man säger att språkförbistringar är en av anledningarna till mödradödlighet, då borde ju faktiskt människor som talar de stora invandrarspråken faktiskt också premieras.
Absolut, men det gör det inte alls.
Nej, varför gör det inte det då, hörni politiker? Varsågod Mats Eriksson. Eller...
Ja, jag kan inte svara för alla.
Eller Harriet, men det socialdemokrat, ju... nu regering.
Ja, men det handlar ju om som att antingen ska, jag tycker det är väldigt rimligt att premiera den som kan mer än ett språk och så vidare, och där det finns behov. Och sen var vi inne på det tidigare också med tolkar. Och det är ju en viktig fråga hur man faktiskt hanterar det. Jag kan säga på hemmaplan så har vi just det här med utsträckt tid, för det tar ju längre tid i ett tolkbesök eller ett besök som fordrar tolk och så vidare. Så det får man vara lite lyhörd för. Och det är både direkttolk eller på plats, men också via telefon. Det beror lite grann på tillgång efter frågan.
Jag tror att ett väldigt stort problem är att man har inte tid. Man har inte tid. Man har inte tid till att en sköterska ska sitta i telefonkö på en tolkväxel och försöka få dit en mongolisk tolk 3 på natten. Det finns inte resurser till det. Och det kostar pengar. Man tänker att snart är förlossningen över eller snart är mottagningen över, så det går säkert bra. Man lägger ansvaret på patientens anhöriga, på barnafadern som har ingen medicinsk kunskap. Det blir väldigt mycket lost in translation. Mm,
och här är min faster som nickar, hon är just tolk. Men du Harriet, ja, socialdemokrat, vad ska ni göra åt detta?
Jag tycker att vi ska fortsätta att utveckla dels tolk. Att man har, den rättigheten har man, och det är inte bara de som kommer från andra länder. Det är faktiskt också många, vi har ju en del minoriteter i det här landet som också har rätt till att få tolk. Men sen också, jag vet att man gör i Angered, tror jag det är, där man jobbar med kulturdolor. Alltså sådana som kvinnor som då kan vara...
Hjälper till vid förlossningen. Till,
både vid förlossningen men också innan. Och jag tror, och den här diskussionen har vi också hemma hos oss, att det är ett sätt att kunna möta, för vi kom aldrig någonsin att kunna ha så många doktorer eller sköterskor på våra förlossningsmottagningar som kan alla språken. Det går inte.
Nej, det är en omöjlighet.
Det är en omöjlighet.
Jakob, innan jag släpper in Marci Zaremba.
Ja, jag ser det som att den stora utmaningen är hur vi behåller vår personal. Personalen finns. Det är en skapad brist av arbetsgivaren. Det examineras flertalet sjuksköterskor varje år. Vart tar alla de här sjuksköterskorna
Norge. Vägen?
De åker till Norge. Varför åker de till Norge? Jo, för att de känner sig inte uppskattade. Sen kan vi börja prata mer resurser. Men innan vi börjar prata mer resurser, om vi inte har en organisation som kan förvalta de här resurserna, så är det ingen idé att trycka in resurser.
Mm. Marci Zaremba, den prisbelönta journalisten, vi har ju läst dina artiklar, de har blivit bok. Du har hört den här debatten hittills. Om jag skulle be dig obducera eller ställa en diagnos på den svenska vården, hur skulle den lyda?
Det är lite för tidigt för obduktion, tycker jag.
Det har du givetvis rätt i. Visst att du skulle säga något intelligent.
Men alltså, man kan väl säga att det är någon slags vården i livets slutskede i alla fall. Får man polemisera i P1? Får man det?
Självklart.
Det står ju debatt, va? Mats Eriksson, som är den, om ni inte visste det, utan jämförelse mäktigaste personen i Sverige när det gäller svensk sjukvård. Han är alltså ordförande i landstingens delegation, och det är, som det sades tidigare, landstingen och inte riksdagen som rattar den svenska sjukvården. På 21 olika sätt gör de det, var det en. Du sa att det är humanismen som genomsyrar ert tänkande. Jag tror inte det. Ni kanske tänker humanistiskt, men för en sån där 25 år sedan så införde man ett ersättningssystem för sjukvården. Som är ett, vad ska jag säga, plockepinsystemet. Alla har hört talas om poliser som ställer sig klockan 3 på eftermiddagen på Götgatan för att få ihop tillräckligt många blås. Det gäller alltså inte att ta fast rattfyllerister, utan det gäller att fylla i statistiken. Och någonting liknande har genomförts i Sverige praktiskt taget över hela landet, mest i Stockholm under de senaste 20 åren. Man kan inte tala om humanism, för att man, vad man gör är att man delar upp patienten i moment och stycken och behandlingsavsnitt. Och det är ett prissystem som jag inte kan redogöra här för det är alldeles för komplicerat. Men man kan kort sagt säga att det motarbetar samarbete mellan vårdgivare och mellan personal. Det skapar den här etiska stressen, eftersom man tvingas göra saker som man vet är fel. Man vill ta hand om den här patienten, men man skickar hellre vederbörande någon annanstans för att spara pengar åt den egna kliniken som ska konkurrera med andra kliniker och andra vårdgivare om resurser. Så att det är ett system som korrumperar läkarkåren, så jag inte alls, och alla andra som jobbar inom den här på det här området, så jag är inte alls förvånad över att folk sticker från systemet, därför att landstingen är extremt dåliga arbetsgivare, inte bara det att de betalar illa, utan framförallt att de har skapat en situation där folk inte kan göra sitt bästa, och det gör människor olyckliga. Plus då naturligtvis att det äventyrar patientsäkerheten, eftersom man inte gör det som man ska göra, utan ser till att någon annan får ta kostnaderna. Så det är min, det var min, ska vi säga,
i den här artikelserien i Dagens Nyheter så skriver du också att sjukvården spelar sudoku eller monopol. Och du skriver också om lönsamma och olönsamma patienter, eller om det är sjukdomar.
Ja, patienter. Alltså, vi har ju hört alldeles i början så hörde vi om de multisjuka. Det kan ju vara så att det finns fördomar mot kvinnor och det kan finnas fördomar mot äldre. Men det här prissystemet som har införts gör dessa patienter garanterat olönsamma. I Stockholm är det så att på vårdcentralen så får man betalt per besök. Samma summa om det kommer en kille som har lite ont i armbågen för han har spelat tennis. Eller om det kommer en 80-årig dam som har 7 olika sjukdomar och dessutom det tar henne en kvart att klä av sig. Det säger sig självt att om vårdcentralen ska få ihop sin budget så kommer de att prioritera de här. I synnerhet om det är första gångs besökare, för vi har också kömiljarden som ytterligare förvrider det här, för att det belönar vårdcentraler som tar emot många första besök. Medan den här kvinnan som behöver komma på återbesök, hon kommer i andra hand. Det är sudoku, och 30% av, sägs det, av läkarnas arbetstid går åt till att fylla i landstingens blanketter, svara på frågor som delvis de uppfattas som meningslösa eller malplacerade. Så att det är sant som det har sagts att vi använder våra resurser på ett väldigt, väldigt ineffektivt sätt.
Och då måste jag givetvis bolla över till Sveriges mäktigaste man, Mats Eriksson. Varsågod, ordet är ditt.
Ja, vi har debatterat det här förut då. Och jag tycker inte att man kan säga att
det vi var inte med då, så du får upprepa.
Nej, men jag kan säga att det är inte, jag tror inte att det är vård i livets slut det handlar om. Då skulle vi inte ligga på de goda medicinska resultat som ändå finns då. Jag tror att så långt är vi väldigt överens att dåliga ekonomiska incitament och så vidare, det kan störa så här. Men jag vägrar att ställa upp på det här där vi säger att läkare är så lätta att korrumpera. För det är i varje fall inte min uppfattning. Men man ska rätta till de här felaktiga incitamenten. Det är jag den första att hålla med om.
Jag kan dra ett exempel, Mats. Förra året jobbade jag 2 dagar på en närakut. En närakut som ska hjälpa till att minska vårdköerna och väntetiderna på SÖS-akuten. Där jag själv jobbat tidigare också. Någonting som den här regeringen tagit fram som en lösning på den akut sjukvårdsproblematiken vi har i Stockholm. Jag jobbar bara 2 dagar. Det kommer aldrig hända att jag gör något liknande igen. Det var det vidrigaste jag gjort. Jag träffade 80 patienter under 2 dagar. Det är 12 minuter per patient. Och jag kan säga av de här 80 patienterna jag träffade så var det ungefär en handfull som behövde träffa doktor där och då. Det kunde handla om receptförnyelse. Det är alltså 200 kronor i kassan på den nära akut som sköter organisationen. Och det är dryga 1000 kronor skattebetalare.
Det var Bita Ishraghi. Och sen Mörner, du har också viftat. Sen vill jag släppa in Harriet och ja, våra politiker här. Varsågod.
Ja, det är viktigt att tänka på att sjuksköterskor och barnmorskor och läkare, det är legitimationsyrken som har ett väldigt stort ansvar. Som betyder att man kan liksom inte bara kliva tillbaka, utan man har ett stort ansvar. Och det finns ett väldigt tydligt exempel på det här, hur det ser ut i förhållande till antalet platser. Och det var en barnmorska som ganska nyligen utdelades en varning utav Inspektionen för vård och omsorg, som handlade om att hon kunde inte tillgodose en födande kvinna tillräckligt mycket. Hon kunde inte vara inne hos henne tillräckligt mycket. Hon kunde inte tillgodose smärtlindring och stöd, för hon hade 3 stycken aktiva förlossningar samtidigt. Och det här tilldelas man en varning för, därför att det ligger i ansvaret att vi ska kunna göra det.
Mm. Emma Henriksson, vad säger du om allt detta? Det är inte särskilt en solskensredogörelse vi hör här direkt.
Nej, dels är det ju bra att ibland påminna oss om att vi faktiskt har en vård i världsklass. Att patienterna, när man frågar dem, blir mer och mer nöjda. Men det betyder inte att vi som politiker ska vara nöjda, vi som är ansvariga för vården. Därför att det finns så otroligt stora utmaningar. Varje dag finns det patienter som känner att de inte fick den vård de borde kunna förvänta sig att de skulle kunna få. Men vi får inte glömma bort att, så att, säga, att vi faktiskt har en vård
absolut,
i världsklass.
Men vi kan ju uppenbarligen inte luta oss tillbaka, i synnerhet när vi hör alla de här vittnesmålen.
Nej, och det vi ser är att mycket av de här bristerna beror på att vi har inte system som stödjer vår personal på tillräckligt bra sätt. Därför att det är uppdelat i 21 olika landsting. Det blir en ineffektivt användare av resurserna.
Så din lösning är att centralisera och att överlåta makten åt staten?
Ja, vi tror att man behöver göra det. Därför att det också är ett viktigt instrument för att kunna möta de behov som finns för vården i framtiden. Mm. Vi lever allt längre, vilket ju är jättepositivt. Vi utvecklar nya metoder, nya kunskaper inom vården. Men för att det där ska komma alla oss som medborgare i landet, alla oss när vi blir patienter till del, så måste det kunna spridas i hela landet.
Vad skulle vi bli bättre om vi förstatligar vården?
Vi ser att det skulle skapa bättre förutsättningar för att använda samma metoder över hela landet, för att sprida, när det kommer nya rön om att det här är så man ska behandla diabetespatienter för att de ska må så bra som möjligt, då måste det kunna spridas överallt så att jag får samma chans att få den här nya bra behandlingsmetoden oavsett vilket kön jag har, oavsett i vilken förort jag bor i, oavsett i vilken landsände jag bor i.
Harriet Hedlund, du är socialdemokrat. Du håller inte riktigt med om detta, va? Att vi ska flytta över makten till staten.
Nej,
varför det?
Jag tycker absolut inte att vi ska göra det. Och det handlar faktiskt om att det ser olika ut i vårt land. Vi har olika förutsättningar att bedriva vård i Stockholm eller som vi fick exemplet från Norrbotten tidigare. Bara det där att inte ens alla vet hur det ser ut, att det kan vara 47 mil enkel väg till doktorn. Det här gör att vi måste naturligtvis få resurserna ut till våra landsting, och vi ska se till att vi använder dem på bästa sätt. Jag menar, det är därför vi till exempel jobbar så oerhört intensivt med att utveckla vård på distans. För att man ska kunna använda den till de som har enklare behov många gånger, men också att, för att då kunna frigöra tid för de som behöver mera. Mm. Vi har nationella riktlinjer som kommer väldigt, det har ju kommit en oherrans massa nationella riktlinjer. Och där handlar det om att de översta prioriterade områdena ska vi börja med. Men vi behöver också mer pengar så att vi kan anställa fler för att just kunna utföra vården.
Ja, och kort replik där, Emma, innan jag bjuder in flera gäster här.
Men om man tar då den här hjärtsviktspatienten till exempel. Då finns det då 21 olika landsting som ska göra en bedömning av vad är det för vård man behöver? Det är också 21 olika enheter på de här landstingen som ska bedöma vilken medicin är den bästa. Alltså det är samma förutsättningar i de delarna för patienter över hela landet. Mm. Sen behöver man kunna ha en lokal förankring i vissa delar. Så hur ska man organisera det som är primärvård inte minst. Men när det gäller den specialiserade vården, när det gäller sjukhusvården, då ser vi att det skulle bli mycket bättre förutsättningar för all vår duktiga vårdpersonal att göra ett bättre arbete om man får en bättre organisation.
Mm. Carl Sahlin, du har jobbat hela natten. Du är från Svenska Läkarsällskapet i Etikdelegationen och ordförande för arbetsgruppen Värdefull vård. Jag tänker att du hör det här, Marci Saremba talar också om detta, men det här med, du har sagt att det är ekonomin som styr och etiken som hamnar i bakvattnet. Vad menar du med det?
Ja.
Eller kan du ge oss exempel som illustrerar detta?
Ja, alltså, en utgångspunkt man kan ha när man funderar på hur sjukvården är organiserad och hur den bedrivs, det är att börja i den lagstiftning vi har. Vi har en hälso- och sjukvårdslag som i sin portalparagraf konstaterar att vi ska ha en vård på lika villkor utifrån behov. Och det är, menar vi från Läkarsällskapet, jag tror de flesta som arbetar inom vården och kanske alla i det här landet, en utgångspunkt som är alldeles självklar och som man inte får glömma bort. Den andra självklara utgångspunkten som kanske inte är lika mycket av etisk valör men ändå viktig, det är att sjukvården bör och ska bedrivas utifrån kunskap. Vi ska göra det vi vet fungerar, inte det vi inte vet fungerar. Och om man då tittar tillbaka på sjukvårdssverige de senaste, som Mats har beskrivit, 20-25 åren, så kan man konstatera att det har skett stora förändringar. De har inte varit likadana över hela landet, de har varit väldigt olika rättare sagt. Och det gör att det är svårt att analysera svensk sjukvård utifrån ett enda perspektiv. Det är nog egentligen helt omöjligt. Men man kan ju ändå någonstans konstatera att när man bedriver förändringsarbete i sjukvården och glömmer bort behov, kunskap, alltså de två grundstenar som vi behöver basera förändringsarbete och sjukvård på för att det ska funka bra. Glömmer man bort de sakerna och gör ideologiskt grundade förändringar som inte är baserad på det som patienterna behöver och det vi vet fungerar, då är det väldigt lätt att man går vilse. Och det tror jag att vi har sett många exempel på, och det är nog inte sista gången vi gör det tyvärr. Så att tipset inför framtiden är att man måste helt enkelt fråga de som håller på med sjukvård, vad är det egentligen för behov vi har? Och så ska man utgå därifrån. Och det finns, alla professioner i vården är experter på att se just sina patienter. Och alla professioner i vården är också experter på att lösa de problem som de behoven utgör för de här patienterna. Om man glömmer bort det, då går det fel.
Mm. Vi ska faktiskt få lite siffror och statistik också på den ojämlika vården och försöka förstå vilka som faktiskt kan lita på vården. Och vi ska återkomma också till våra politiker. Och jag behåller också detta med att vi faktiskt inte får glömma att vi har en vård i världsklass. Är det så? Jag tänker Marci Zaremba, du skakar på huvudet. Och kanske är det så att jag kommer från Grekland. Där kan man inte riktigt tala om vård alltid, i synnerhet nu efter den här krisen och så vidare. Är vi för bortskämda här i Sverige? Ställer vi för höga krav? Eller är vi allt för gnälliga?
Men vi har inte vård i världsklass. Jag är så trött på att höra det här. Alla säger det. Det kanske gällde en gång i tiden, men det gör det inte längre. Det låter likadant som när man säger att vi har världens bästa skola. Och det hade behövts 10 år för att folk ska inse att det inte är så.
Du fick en applåd för detta, men jag tänker att OECDs rapporter faktiskt visar att vi har en vård i världsklass, att vi är topp 5 i världen.
Ja, men alltså det finns olika sätt att räkna. Den här OECD-rapporten räknade bland ganska få länder, men vad jag vill framförallt, jag menar, de här erfarenheterna som vi har hört här, de är inte tillfälliga, de är inte tagna i luften, utan det är så att Sverige har några av Europas längsta cancerköer. Om man vet vad det betyder att vänta på cancerbehandling. Och vi har färre sjukvårdsplatser per 1000 invånare i ett något europeiskt land. Då är det inte så konstigt att personalen blir stressad och att läkare får tillbringa timmar i att ringa för att få patienten placerad någonstans. Och det är en medveten politik från från SKLs sida att få så få sjukvårdsplatser som de anser är möjligt. Så att vi har inte denna... När fransmännen får höra om svenska cancerköer så tar de sig för pannan. De tror inte att det är möjligt att man ska behöva vänta 3, 4, 5 månader efter en cancerdiagnos på behandling. Men så är det faktiskt. Så att sluta med det här... Jag tycker att man måste konfrontera verkligheten och sluta med skönmålningar här.
Mats Eriksson, är det skönmålning ni håller på där på SKL som...
Nej, det tycker jag inte, och det är ju fortfarande så att vi ligger ju faktiskt väldigt långt framme när det gäller just cancervården. Så där går vi ju igång nu för att försöka lite grann med det här danska så kallade packeförlöpet, det vill säga det ska gå snabbare för att göra det enkelt, man ska få behandlingen kvickare då.
Men om det är världsklass, varför ska det behöva gå snabbare?
Jo, för att det är inte alls humanist. Det är inte alls humanistiskt att vänta på behandlingar, men däremot om vi jämför överlevnaden, 5-årsöverlevnaden, så har vi bättre resultat än vad danskarna har haft. Så jag tycker inte vi ska raljera för mycket i detta heller då.
Men då kanske jag ska fråga, eftersom fransoserna skulle ta sig för pannan och säga om mon dieu, så kanske jag ska fråga Mona Hörgren, va? Eller hur?
Ja.
Stavar sitt efternamn med en fransk stavning skulle man kunna säga.
Det stämmer bra.
Du är chef för avdelningen för öppna jämförelser på Socialstyrelsen. Vad säger det er statistik egentligen?
Ja, det ger ju många olika bilder. Vi har ju hört här en bild. En annan bild är ju naturligtvis att vi ligger väldigt bra till på visst många områden. Både internationellt men också nordiskt.
Betyder att vi ligger bra till?
Att exempelvis när det gäller förlossning, spädbarnsvård, hjärtsjukvård, cancersjukvård, så har vi bra överlevnad och så vidare. Så att vi har ju också ett allmänt högt förtroende för vården. Och vi har väldigt kompetent personal, ska man komma ihåg. Men det betyder ju inte att man har stora utmaningar och problem. Och det här med, Socialstyrelsen har ju länge påpekat det här med cancerväntetider som är en akilleshäl för vår vård. En annan akilleshäl är ju den här med vård om personer med psykisk ohälsa. Och hur de då inte alltid kommer till sin rätt och har mycket sämre resultat. Så där är två stora områden. Och sen har vi också varit det här med mest sjuka äldre och mest sköra äldre. Som faller mellan stolarna och inte alltid får en vård. Så det finns stora områden som måste bli
bättre.
Du tar
också upp två ämnen som Peter Batt kommer att återkomma till, för ja. Det finns en väldigt specifik frågeställning. Men jag tänker så här, vad visar statistiken? Har vården blivit bättre eller sämre?
Bättre ska jag säga. På de här 20 åren så har vi ju, det har ju sparat hur många tusen liv som helst genom förbättrad hjärtsjukvård, cancersjukvård. Så att, visst har det blivit bättre, och vi ser att utvecklingen går på de stora områdena så att det blir bättre och bättre. Men det betyder ju inte att det inte finns problem. Det betyder inte att det finns stora svårigheter som vi måste adressera. Det betyder inte att det här kan stanna upp och förändras. Man kan inte slå sig till ro med det här.
Vilka vågar lita på vården då? Vilka är det som, liksom när vi talar om den ojämlika vården, vilka är det som drabbas?
Ja, om vi ser på de här förbättringarna som vi har haft på 20 år, så har de ju också kommit alla till godo, alla socioekonomiska grupper, både män och kvinnor. Men det kvarstår fortfarande skillnader mellan socioekonomiska grupper, även om det har blivit bättre för alla. Så lågutbildade kvinnor till exempel, de dör oftare än andra i vissa sjukdomar. Det ska man ju veta, eller få mer lugnande mediciner och så vidare. Så att vi har ju en ojämlikhet i vården beroende på socioekonomi, även om det har blivit bättre för alla.
Mm. Ja, nu är det många som viftar här. Väldigt kort får ni säga någonting här innan jag släpper in Ann Westin. Vad, Jakob?
Jo, vi pratar om mätbara Lederman. Mål hela tiden. Det som inte är mätbart är patientens känsla, patientens lidande. Ingen av er nämner patienten. Det är för patienten vi jobbar. Ingen nämner patienten. Dagligen möter jag patienter i ambulansen som är frustrerade, ledsna, sorgsna och vet inte var de ska ta vägen, för att de måste själva vara samordnare för sin egen vård. Det gäller att inte vara för sjuk när man är sjuk. För då ligger man riktigt risigt till. Alltså.
Det säger Jakob Lederman som är ambulanssjuksköterska som nu ska lämna sitt jobb för att börja forska istället. Varför ska du göra det?
Ja, delvis. Jag ska fortsätta jobba som ambulanssjuksköterska. Ja. För det blir mitt sätt att kunna påverka vården.
Mm. Men, ja. Men era arbetsvillkor är kanske inte heller de bästa, va? Du pratar om att ni inte alltid får lunchpauser.
Nej, så är det ju. Det är en del i min egen karriärutveckling, absolut. Mm.
Ja. Åsa Mörner, väldigt kort, varsågod.
Väldigt kort så kan jag säga det att forskningen, den går ju konstant framåt. Men vad gäller villkoren för de som arbetar i vården så går det inte framåt. För folk slutar att arbeta i vården och det finns inte tillräckligt med personal att rekrytera. Och det är därför det ser ut som det gör, att folk inte får vård i rätt tid.
Men det låter ju som en paradox att allt blir bättre men att personalen mår allt sämre och hoppar av.
Men vi får ändå komma ihåg, vi har ju aldrig varit fler i vården än vad vi är nu. Vi har många fler som är i den kommunala hemsjukvården. Vi har fler sjuksköterskor och vi har fler läkare. Men vi gör också mer.
Så vad är det för fel, Åsa?
Det är en väldigt högspecialiserad vård som kräver att det är specialistutbildade. Och som till exempel den kommunala vården ser ut just nu, så finns det nästan inga specialistutbildade sjuksköterskor där. För det lönar sig inte att ha en specialisering i till exempel geriatrik.
Men jag vill bara påpeka att alltså, Mats Eriksson har ju alldeles rätt här. Och lösningen på paradoxen är den att Sverige har förmodligen flera läkare per 1000 invånare än de flesta europeiska länder. Men dessa läkare ägnar mindre tid åt patienter än sina kollegor i Europa. Och det är betydligt mindre. Och det beror på att de har blivit ålagda en enorm dokumentation.
Administration, va?
Ja, egentligen inte bara rapporteringsskyldighet till landstingen. Där en del av de här rapporterna är vettiga, men många andra är ingenting som känner vare sig medicinen eller patientens bästa eller någonting annat. Utan det är folk med ganska dimmiga uppfattningar om medicin som bestämmer vad läkarna ska göra i detalj och rapportera.
Ja, jag kan bara hålla med att säga så här, att det är alldeles riktigt att administration och krångliga IT-system försvårar för vår möjlighet att ta hand om patienten. Men man får inte glömma bort att det ligger mycket djupare än så, för det ligger nämligen på den nivån att som professionell i vården idag så är man delvis bakbunden av att man arbetar i ett system som inte förmår att göra våra möjligheter att ta hand om patienter på bästa sätt. Vi kan inte få genomslag för dem. Och då hamnar vi i en situation där vi ser en större risk för försämrade resultat längre fram. De här fina resultaten som vi pratar om nu, de bygger på många tiotals år av idogt arbete i kvalitetsregister och så vidare som har drivits av professionerna. Men nu sitter vi i en situation där de här kvalitetsregisterna inte längre kan användas därför att de korrumperas av diagnossättning som blir felaktig på grund av ersättningssystem som inte fungerar. Så att för framtiden så ser detta inte alls bra ut.
Det ser inte bra ut, och vi ska komma till, vi ska låta Ann Westin ge oss en liten andningspaus, men vi ska avrunda PET-debatt med att tala om morgondagens vård. Och nu är det ju så här att den nya ministern Gabriel Wikström, som är folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, han kunde inte vara här. Kanske en lyssnar på oss då, får vi hoppas. Men jag skulle vilja höra om ni vore minister eller vad ni vill förändra. Eller ja, en önskelista alldeles strax. Ann Westin, ordet är ditt.
Åh, får jag äntligen... Så, vänta. Jag måste... Ja. Jag tycker det är kul det här med läkare och administration. För jag läste nämligen i läkartidningen att man tycker man lägger ner för mycket tid på administration som man vill lägga på patienterna. Och då lägger man ungefär... En timme om dagen lägger man typ. Och då började jag räkna, så läste jag. Det finns ungefär 34 000 läkare i Sverige. Och de lägger en timme per dag. Då blir det 34 000 timmar per dag lägger man i administration. Och så räknar jag ut det i år. Det blir 3,88 år lägger man per dag i administration i Sverige. Det var väl intressant.
Jaha.
Sen en annan grej, så tänker jag så här, sjuksköterskorna, alla våra sjuksköterskor sticker till Norge, mycket bättre där, vi drar till Norge det, och så börjar jag tänka, hur ska det bli när man blir sjuk själv? Det kanske bara finns en sjuksköterska kvar på hela sjukhuset, och det kan ifrån Tornedalen, hon tar över hela jädra sjukhuset, nu tar jag sjukhuset här, och tar hand, och så kommer hon in på avdelningen när man ligger och så här, här har du frukost, jag passar på att natta dig samtidigt, ja. Du kan få en blöja här, Gunnar har haft den är inte så tung, du kan ta den också, ja. Du får ingen vatten till natten, det blir torrare så. Ja. Ja, då säger jag god morgon och god natt. Glad påsk. Glad midsommar. Grattis på födelsedagen. Och god jul, gott nytt år och vila i frid. Och då vet man, hon kommer inte tillbaka, så är det. Det var mitt. Tack.
Det var ett tragikomiskt inlägg om den svenska sjukvården. Och då skulle jag vilja att vi avrundar här med att fråga så här, vad, om du, Martin Zaremba, om du var minister, vad skulle du göra då?
Två saker. Jag skulle tillsätta en liten enmansutredning med uppdrag att se om det verkligen är så att det finns 21 demokratiska församlingar i Sverige som var och en är kompetent att sköta en så komplicerad sak som sjukvård. Med andra ord, om landstinget är verkligen de rätta att hantera åtminstone sjukvården. Och det andra är att jag tror att man måste, på samma sätt som man måste liksom befria lärarna för att de ska kunna göra sitt bästa, så måste man befria vårdprofessionerna, läkarna, barnmorskorna, sjuksköterskorna, därför att det här nuvarande systemet med de ekonomiska ersättningar hindrar dem från att göra sitt bästa. Och det är bakgrunden till varför folk sticker. Det är inte nödvändigtvis lönen, för det är oftast folk som brinner för sitt jobb. Men det finns nästan inget värre man kan göra mot en människa som är hängiven än att hindra henne att göra sitt bästa. Så att mera makt åt vårdpersonalen på bekostnad av administratörerna, skulle jag säga. Låt dem göra sitt jobb.
Och Mats Eriksson, du som har makten och ordförande för sjukvårdsdelegationen på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Vad kan du göra?
Ja, nu ska jag nästan hålla med om att säga här. Alltså, vi skulle behöva göra en nationell satsning på ett IT-system som funkar över hela Sverige. Vi ska ta bort i varje fall den onödiga dokumentationen som inte tillför någonting, och ibland administrationen. Och så ska vi säkert bli bättre arbetsgivare också.
Och Emma Henriksson, Kristdemokraterna, ni är ju nu i opposition. Du är gruppledare i riksdagen, ordförande i socialutskottet. Vad ska ni göra nu?
Ja, om vi får bestämma över vården, nu är det några andra som har fått det förtroendet av väljarna, men vi skulle fortsätta med det arbete vi har gjort, att skaffa oss kunskap för att kunna göra rätt saker och se till att det kommer alla patienter till del. För oavsett vem jag är, var jag är när jag blir sjuk, ska jag ha rätt till samma goda vård i världsklass. Sen finns det ett område som ni kommer komma tillbaka till i en annan debatt, men det som är vår största enskilda utmaning, psykiatrin, där det är så många som inte får den vård vi behöver.
Cancern
har vi gjort väldigt mycket, men det behövs ännu mer på andra.
Psykiatrin och äldrevården kommer att tas upp i PET-debatt. Harriet Hedlund, du är ändå socialdemokrat, regering. Vad kan du lova?
Vad jag kan lova? Alltså, jag sitter inte i regeringen, tyvärr.
Nej, men du är socialdemokrat. Jag är socialdemokrat. Ordförande för folkhälsa och primärvård i Västerbottens län.
Det jag tycker är viktigt är att vi, för det första så ska vi se till att vi får ett IT-system som fungerar i hela landet. Det är viktigt. Jag har varit med så länge nu i hälso- och sjukvården som politiker, och det har vi diskuterat varenda förtvivlade mandatperiod. Vi måste se till, det går inte att ha hemsnickrade alternativ. Vi ska också se till att vi använder den kompetens vi har på bästa sätt. Rätt kompetens ska användas vid rätt tillfälle. För vi finns till för alla våra invånare i våra olika regioner. Och vi kan inte heller säga att det fungerar inte bra här alls. För det är inte sant. Det ser olika ut. Det är lite olika vilka områden som fungerar bra på våra sjukhus och annat som är på andra ställen där vi inte fungerar. Mm. Vi kan inte dra alla över en kamp. Vi måste lyfta det som är. Mm. Ja, det får jag inte säga något mer.
Jo, men om du har något väldigt, väldigt konkret och något vi verkligen kan avgöra något,
jo,
så får du jättegärna säga
det. Jag tycker också att vi behöver mer resurser till sjukvården. Vi behöver inte få dem som det har varit nu under lång tid, att vi får dem i stuprör. Vi får stuprör som
är så små. Ni vill ha dem i stora säckar? Eller
jag vill gärna ha dem i en säck. Vi ska jobba med psykisk hälsa. Ja, men då ska inte allting vara i precis ett och samma.
Okej, okay. Jag vill ha slutrepliker. Varsågod.
Det stora problemet är att ni behöver någon som kan använda de här IT-systemen. Folk säger upp sig. Ni har ingen möjlighet att behålla personalen. Hur gör ni för att behålla personalen? Vi måste minska antalet byråkrater och vi måste ha en humanistisk människosyn. Annars kommer folk att lämna. Sen kan vi börja snacka resurser.
En sak som verkar som att alla har koll på här, det är vem som styr sjukvården idag. Jag får ofta svar när jag frågar initierade personer, vem gör det? Svaret är, det är ingen som vet vem som styr sjukvården. Man kanske ska börja med det. Den andra saken är att varje gång man förändrar något i sjukvården ska man ställa sig frågan, på vilket sätt förbättrar det här för patienterna? Det ska man göra varje
patienten
gång.
Patienten i fokus. Korta, en mening var får ni säga. Varsågod Åsa Mörner.
Jag vill att vi omedelbart ska sluta och se på kvinnodominerade yrken som ett kall. Och att vi skapar bra arbetsvillkor och en löneutveckling och karriärmöjligheter.
Och Vita Eshragi, sist men inte minst.
Jag vill att vi ska ge vård efter behov. Och jag är så trött på det här vårdvalet. Man ska inte behöva välja mellan bättre och sämre. Allt ska vara bra.
Och då vill jag höra, har vi någon väldigt kort replik ifrån våra kära lyssnare innan vi fortsätter med webbsändningen här på plats på Kulturhuset?
Ja, jag, Joy Sanchez, har skrivit på Twitter. Jag ringer alla min utländska mors samtal till sjukvården numera. Jag är inte sjuk, så om de förödmjukar mig så orkar jag ta fighten. Och sen så säger Barbro, kort ur hennes kommentar är, jag födde två barn på Akis på 70-talet, det var inget vidare. Jag födde två barn i Nigeria, fantastiskt. Jag tycker att alla kvinnor borde sexstrejka tills vi får en fungerande förlossningsvård.
Sexstrejka, det vet jag inte om jag kan gå med på, men tack så hemskt mycket till våra kära lyssnare som är med här. Vi fortsätter debatten och ni kan vara med på webbsändningen. Ni har alltså lyssnat till andra och sista timmen av P1-debatt, vem vågar lita på vården, och det har handlat om effektiviseringen av vården och humanismen, som väldigt många också hävdar har på något sätt havererat eller hamnat i bakvatten. Vi har hört protesterande patienter, vi har hört anhöriga, och vi kommer som sagt fortsätta diskutera. Efter Ekot så finns det plats för frågor här i publiken, och som sagt, gå in på webben. Vi vill tacka för oss här från Kulturhuset. Vi är tillbaka söndag den 16 november. Vad vill ni att vi debatterar då? Hej då!